6. Arbetspasset hade blivit en riktig flopp. Ändå log Nicky medan hon promenerade hem mot Odenplan från Kungsholmen med Hannas väska i ett fast grepp. Tvärtom var Kristin utlovat hade gruppen inte lyckats hitta spaningsobjektet. Timmarna hade gått långsamt i väntan på att Blomman skulle dyka upp vid någon av de platser uppdragsgivaren hade pekat ut. Nicky hade använt väntetiden i bilen till att sätta sig in i Sabs pågående ärenden och skvallra med Kristin och Dejan om vad som hänt på jobbet medan hon varit borta. Bjarne hade släppt dem tidigt och hon tänkte gå direkt hem och läsa den tunna utredningen som Sven skrivit ut åt henne. Nicky blev stående på tröskeln till sin lägenhet. Den energi hon fått av att ha tillbringat dagen med sin andra familj övergick i en påminnelse om den tunga verkligheten. Det luktade unket och framför fötterna låg post i en hög. Vita fönsterkuvert blandat med reklamblad. Hon såg sig omkring i hallen. Det var som om tiden stått stilla. Träningsväskan stod fortfarande packad bredvid den överfulla tvättkorgen som aldrig kom ner till tvättstugan. Resterna av en matlåda med chicken tikka masala stod på hallbordet. Hemkörd från stans bästa indier. Nicky ställde ner de båda kabinväskorna. Den ena var hennes egen, packad i affekt för 2 veckor sedan. Samma eftermiddag som hon fått reda på att hennes syster var död. Nästan allt låg oanvänt kvar i väskan, då hon mest har satt runt i sin pappas morgonrock. Den andra var Hannas. Utan att ta av sig skorna gick Nicky in i vardagsrummet och öppnade upp de spröjsade fönstren i burspråket på vid gavel. Medan den friska luften strömmade in tittade hon ut över Idungatans prunkande innergård. Grannarna hade kalas och färgglada vimplar var uppsatta i pilträden. Hon kvävde en gäspning och samlade ihop de bruna, torra bladen som seglat ner på fönsterbrädan och gick ut i köket. Bladen släppte hon ner i diskhon. De landade i ett dricksglas som hade en grön, luden matta i botten. Hon anade vad som skulle vänta henne i kylskåpet. Men det var ett krig som fick vänta till morgondagen. Istället ställde hon ut soppåsen i trapphuset. Sparkade av sig skorna och drog tröjan över huvudet. En frän svettlukt slog emot henne. En halvtimme senare klev Nicky ut ur duschen och svepte in det blöta håret i en handduk. Med pekfingret gnuggade hon huden under ögonen, men det mörka var inte spår av mascara. Hon såg sliten ut. Som om sorgen jobbat sin väg från hennes inre och nu ville visa omvärlden hur det egentligen stod till. Hon hämtade utredningen och la den på satsbordet bredvid fåtöljen som hon ärvt av mamma. Fåtöljen hade enligt hennes pappa varit mammans favoritplats för hennes otaliga lässtunder. Nicky förstod varför. Den omfamnade den med sitt lena fårskinn och mjuka nackstöd. Hon hämtade ett glas chablis, tog ett par klunkar och öppnade första uppslaget. Innehållsförteckningen var kort. Hon förundrades över hur få sidor man hade producerat i jakten på hennes systers dödsorsak. Och lät blicken vandra bort mot familjefotot som stod på det svarta pianot. Barnversionen av Nicky själv, med en vit rosett på huvudet, log diskret, nästan lite sorgset, in i kameran. Framför henne stod lilla syster Hanna, kanske 3 år vid fototillfället, i en likadan klänning och med sina stora systers händer tryckt vilande på sina axlar. Utredningen hade lika gärna kunnat hantera en cykelstöld, så tunn var den. Nicky skummade igenom den från perm till perm. Ärendet hade skickats runt mellan olika enheter som en het potatis till 5 olika handläggare under de få dagar det varit öppet. Datumet överst i högra hörnet på nedläggningsbeslutet avslöjade att det hade tagit kammaråklagare Cedergren mindre än en vecka att fastställa att Hanna inte utsatts för något brott. Av polisanmälan framgick att receptionschefen på Hotell Archipelago, Louise Kågebro, hade ringt polisen efter att en av hotellets gäster hade anträffats död i badkaret i deras svit. Kroppen hittades en måndag förmiddag, 1 vecka efter att gästen checkat in, och stör ej-skylten hade hängt framme under hela veckan. Nicky gjorde en notering. En vecka utan att någon på hotellet reagerat. När var sista gången någon i personalen såg henne? Snacka med Kågebro. Den efterföljande redogörelsen av första polispatrullen på plats fyllde en knapp A4-sida. Kriminalinspektör Alfredsson och en polisaspirant hade noterat att rummet var välordnat och utan tecken på våld. Innehållet i en ouppackad kabinväska hade inspekterats och bedömts vara typiska för en kvinna, klänningar, trosor med mera. På sängen hade Hannas pass hittats, men patrullen hade uteslutit möjligheten att identifiera kroppen direkt, då den tydligen var i mycket dåligt skick. Innan tekniker anlänt till platsen hade man beslutat att öppna upp ett fönster för att vädra ur liklukt. Nicky tog en kort paus. Hon kunde med lätthet framkalla både lukt och synminnen av liknande platser. Just som hon skulle fortsätta, slog det henne. Klänning. Hanna hade rest iväg för en vecka i skärgården och hittats död en vecka senare. Innehållet i kabinväskan hade enligt kriminalinspektören legat orört. Att Hanna, Mellansveriges mest stilfixerade människa, inte hade packat upp sina outfits och riskerat gå omkring i skrynkliga kläder kändes inte troligt. Nicky gjorde en ny notering. Hanna död direkt efter incheckning. Nicky hämtade Hannas väska och placerade den på golvet. Med protokollet i handen packade hon omsorgsfullt upp väskan, plagg för plagg, sak för sak, och jämförde med polisens noteringar. Kläderna låg nu i två högar framför henne. Hon kände igen både den svarta fodralklänningen, de ljusblå favoritjeansen, några av tröjorna och en av de vita blusarna med spetskrage. En tygpåse av mörkgrön sammet innehöll tre BH:ar med sex par trosor i samma färg och material. Nicky hade aldrig någonsin matchat sina underkläder och förundrades över att folk verkligen höll på så. En solhatt, två par glasögon, en bikini, den dyra plattången och tre par skor. Två av paren hade en klack på minst 9 centimeter. Nicky betraktade högen med kläder och gjorde sedan en ny notering. Inte ensam tripp. Nicky kände ett svagt illamående krypa fram. Hon lyfte en av Hannas tröjor och borrade in ansiktet i den. Fan, Hanna! Vad gjorde du där i hotellrummet? Längst ner i väskan låg en brun papperspåse, förseglad med packtejp. Med ett kraftigt ryck slet Nicky upp påsen och tömde ut innehållet framför sig på den persiska mattan. Det var Hannas svarta mobil med laddare, som förväntat var en stendöd. Hon trasslade ut laddaren och pluggade in den i telefonen. Medan hon väntade fortsatte hon att bläddra i utredningen. Förhöret med Mansour Khan innehöll bara det hon redan visste. Deras far visste inte varför Hanna befann sig på hotellet över midsommar, även om hon brukade sova borta då och då. I förhöret med receptionschefen kunde Nicky besviket se att det saknades information om det mesta. Endast en notering var av intresse. Användningen av hotellets nyckelkort loggades. Nicky kompletterade sina anteckningar med punkten nyckelkort. Cedergrens undermåliga insatser var provocerande. Åklagaren hade inte haft en tanke på att gå till botten med vare sig Hannas eventuella umgänge eller vad hon överhuvudtaget gjorde på det där hotellrummet innan han lagt ner ärendet. Nicky undrade om han hanterade skjutningar mellan kriminella gäng lika illa. Kriminalteknikerna däremot hade varit grundliga i sin jakt på ledtrådar och gått igenom rum för rum för att kartlägga Hannas sista tid i livet. Ordningen var beskriven som hög, vilket bekräftades av fotografierna. Hela sviten såg orörd ut. Sängen var bäddad med en prydlig hög med vikta kläder vid fotänden. Vinkeln på bilden försvårade. Det låg definitivt en spets-BH överst, eventuellt tillsammans med ett par svarta trosor. Någonting vitt och Hannas ljusrosa sätt med mjukisbyxor och munkjacka. Nicky betraktade bilden. Det såg ut som en klädhög som lagts fram för att användas, inte kläder som just tagits av. Nästa foto. Hannas svarta handväska låg i fotänden. Locket var öppet och några föremål var synliga. Pass, mobilen, en tampong och ett läppstift. Bredvid sängen stod kabinväskan med handtaget i uppfällt läge. Hela situationen gav intrycket av att Hanna bara hunnit checka in innan hon tappat upp ett bad där hon sedan av någon anledning dog. Nicky försökte förgäves finna en logisk förklaring till att hon, mitt i högsommarvärmen, skulle slänga sig i ett bad det första hon gjorde. Kan hon ha haft någon med sig? Funderade hon. Nicky tänkte på begravningen och vilka som varit där. Hon kunde namnge de flesta och hade hälsat på Hannas kollegor. Det fanns i varje fall ingen där som givit sig till känna som någon Hanna dejtade. Vem kan Hanna ha träffat? Övervakningskameror. Gäspningarna smög sig på allt tätare. Hon gick ut i köket och stoppade en kapsel i kaffebryggaren och tog sedan Hannas telefon och knappade in hennes födelsedatum. Hanna hade inte tagit rådet att byta till en svårare lösenkod. Så fort telefonen tänts upp började den plinga hysteriskt. Mängder av notiser från mobilsvar, e-post och olika appar strömmade in. I den långa raden av oöppnade sms fann hon ett nummer hon kände igen. Sitt eget. Hon mindes att hon hade försökt nå Hanna för att önska glad midsommar, men inte fått något svar. Hon hade bara försökt en gång under sitt arbetspass, men sen glömt av att försöka igen. Nicky tittade på tidsmarkören och fick en klump i magen. Hennes lilla syster hade mest troligt varit död redan då. Nicky var inte den enda som hade sökt Hanna. Med pekfingret scrollade hon sig igenom samtalslistan. De flesta namnen var bekanta, som antingen Hannas vänner, kollegor eller familjemedlemmar. Hannas bästa vän Melina fanns mer frekvent, liksom Gurra på hennes nya jobb. Nicky gjorde en notering om att kontakta Melina och svepte första koppen kaffe innan hon satte i en kapsel till. I fotoalbumet fanns 1385 bilder som tillsammans formade en bild av en socialt aktiv syster. Flödet fylldes med foton på mode, vackra vyer, middagar och selfies, men inte en enda bild från hotellet. Nicky swipade uppåt igen och försäkrade sig om att hon inte missat något. Men nej. Den sista bilden var tagen på söndagen. Dagen före hon checkade in på Hotell Archipelago. Det var något som inte stämde. Hanna dejtade någon, enligt vännerna, och sov borta då och då, enligt Mansour. Hon var troligen förälskad. Men telefonen visade inget av detta. Inte en enda bild. Inga flörtiga sms eller nattliga samtal. Och ingen chatt i varken WhatsApp, Snapchat eller Signal. Att Hanna dessutom skulle ha varit på ett av Sveriges häftigaste hotell i skärgården utan att ta en enda bild var uteslutet. Det var som att varken mannen hon dejtade eller hotellvistelsen hade existerat. Ny notering. Hade Hanna en till mobil? Eller har något raderats? Nicky tog med sig kaffekoppen till fåtöljen. De sista sidorna i utredningen skulle kräva ytterligare någon timmes hjärnverksamhet. Det som återstod var uppgifterna från badrummet och obduktionsprotokollet. Hon önskade att hon slapp läsa det, men hon hade inget val. Kriminalteknikerna beskrev badrummet som den plats där kvinnan avlidit. Hon hade legat på rygg i badkaret, omgiven av grumligt, lätt grönt, missfärgat vatten. Det hade funnits likfläckar på kroppen, men inga skador. De hade inte heller funnit några släpspår, däremot en stor pöl av vatten på golvet nedanför badkaret. Nicky skummade igenom teknikernas genomgång med tårarna rinnande ut för kinderna och kom fram till obduktionsprotokollet. Men hon orkade inte mer. Hon svalde ner en sömntablett med den sista kalla skvätten kaffe och gick och la sig.